Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverrir Thor.
Hej och välkomna till den åttonde säsongen av Kvartalet. Och hej Annika Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.
Hejsan.
Välkommen.
Tack så mycket.
Allt bra med dig?
Nej, men det är ju fantastiskt bra. Vilken jäkla rapport. Alltså, man är ju så stolt så det bara står härliga till.
Mm, det förstår jag. Jag tycker det är en väldigt bra rapport. Och börsen tycker också det. Det är upp 10% i skrivande stund som det heter. Ska vi höra vad Niklas tycker?
Det tycker jag.
Varsågod Niklas Höglund.
Ja, då var det dags för säsongens första snabbanalys. Och Atrium Ljungberg är först ut i rapportperioden och rapporterar en stark rapport från fastighetsrörelsen väl över analytikernas förväntningar. Aktien stängde faktiskt upp cirka 8% på rapportdagen, vilket är en bra signal för sektorn. Om vi tittar på bruttoresultatet, eller driftnettot som vi brukar säga i branschen, så var det upp med hela 25% jämfört med förra året. Och sen när vi drar av centrala kostnader och finansieringskostnader och tittar på det så kallade förvaltningsresultatet, så är det upp med hela 16% jämfört med förra året. Och det här är ett resultat som var 9% över analytikernas förväntningar enligt Dagens Industri. Nettouthyrningen är fortsatt positiv, vakansen är oförändrad i kvartalet men tydligt ner jämfört med förra året, så man behåller den trenden. Jätteviktigt. Bolaget får med sig index i både hyror som är upp med 11,7% jämförbart bestånd och driftsnetto som stiger med 14,9% jämförbart bestånd. Och det här var definitivt dagens höjdpunkt och visar på bra kostnadskontroll. Någonting som också kommer vara extremt viktigt in i det här tuffa året. Om vi går över till substans och kombinerar då kassaflöde och värdeförändringar, så redovisar Atrium en lite negativ omvärdering på cirka 0,7% i kvartalet. Här justerar man upp avkastningskrav med 10 punkter, ja, vilket till viss del kompenseras av stigande kassaflöden och en förklaring också mix efter försäljning av skotten. Men substansvärdet är fortfarande ner cirka 0,5% sedan årsskiftet justerat för utdelning. Och om vi jämför med förra året så är dock substansvärdet upp med 7%. Ett styrkebesked givet den höga rabatten som aktien handlas på. På presentationen så trycker bolaget på att det är kontorsfastigheterna där hyresgästerna ser över sina kostnader. Man ser att lite mer uppsägningar än vad man sett tidigare. Men att handelsplatserna går fortsatt bra. En siffra som Annika är tydlig med är att analytikerna ska lyssna på att de endast har 11% av hyror och omsättning på handelsplatser kopplat till mode, kläder och skor. Och att deras totala exponering mot handel är ju då cirka 20%, vilket summeras till en marginell exponering om drygt 2% av totalen mot mode. Och det här bekräftar ju bara att Atrium i dagsläget är mer kontor- och utvecklingsbolag än handel, helt klart. Bolaget öppnar för en viss flexibilitet i hyreskontrakten i ljuset av hyresgästernas kostnadsfokus, vilket är intressant. Jag skulle vilja höra bolaget prata lite mer om den potentialen, för just nu så är det viktigt att man kan vara flexibel för att kunna behålla hyresgästerna i den här lite tuffare tiderna. Efter rapportdagens återhämtning i aktien så är ju kursutvecklingen oförändrat eller något negativt justerat för utdelning jämfört med vår snabbanalys efter helårssiffrorna. Och aktien handlas ju fortfarande omkring 30% rabatt, vilket är faktiskt är något marginellt bättre än sektorns lite drygt 30%, men det är fortfarande betydligt högre än bolagets kvartalssnitt om 14% sedan 2015. Tre negativa, nedgraderade utsikter från ratinginstitut, håller tillbaka möjligheterna för tillväxt och kan dra upp kostnader och pressa bolaget lite finansiellt. Hög andel projektutveckling, man har ju liksom 7 miljarder i pågående och liksom över 30 miljarder i pipeline. Där ökar kapitalbehovet, vilket i dagsläget ses som en risk, både när det gäller kostnadsökningar och utifrån ratinginstitutens perspektiv, trots den här potentialen och det historiska bidraget på värdet. Och sist men inte minst, fortsatt press på värdena givet eftersläpning mellan värderare och transaktionsmarknad. Och sen så har man en värderingsgild om 4,4, vilket sannolikt begränsar substanstillväxten på kort sikt eftersom räntekostnaden snabbt kommer i kapp där. Tre positiva, det är en kanonrapport vilket underbygger högre kassaflödesprognoser och det brukar ju stödja kursutvecklingen efter en bra rapport. Det är en relativt stark finansiell ställning och en lång, ja, relativt lång kapital- och räntebindning som man kommer kunna utnyttja när obligationsmarknaden stabiliseras och ratinginstituten veknar. Och sist men inte minst så visar bolaget en fortsatt stark hyresmarknad och en riktigt bra projektportfölj för framtiden. Det här ses ju inte så positivt för börsen idag, ju det här högre kostnadsläget och osäkra konjunkturen. Men skapar ju definitivt potential för avkastning i både substans och aktier för den långsiktiga investeraren framöver.
Tack för det, Niklas. Om du sammanfattar, Annika, det är ju som sagt ett pangkvartal. Det är liksom, jag läste någonstans där du citerade att ni vill leverera på alla punkter. Men om du liksom, vad tycker du är höjdpunkten?
Nej, men som sagt, vi levererar ett ökat förvaltningsresultat med 16% och driftnetto i jämförbart bestånd så är det en ökning på hela 15%. Och tittar man då så är det ju ökade intäkter självklart beroende på index, men det är också minskade vakanser och det är positiva omförhandlingar. Och sen har ju verksamheten gjort ett fantastiskt jobb på kostnadssidan. Mm. Sen har vi ju då intäkter från projekt som har färdigställts och vi har också en positiv effekt av de transaktionerna som har gjorts. Så att det är verkligen en leverans ifrån alla delar av verksamheten och vi har också ändå en positiv nettouthyrning i kvartalet. Så att, alltså man kan inte vara mer än jättenöjd.
Nej, jag förstår det. De här 15% i jämförbart bestånd, hur kan du liksom bryta ner hur stor del av det kommer från indexhöjningen eller?
Det är en viss del, men det är ju inte hela förklaringen. Jag tror att det är 6% ungefär som står för index och resten är andra då positiva effekter som att vi har jobbat med det själva.
Det var ju den här rapporten är ju väldigt intressant, dels för att ni är ju de ni är, men också det för att det är första rapporten nu efter att indexen kommer in. Det är liksom andra kvartalet med nedgående värden, om man säger så. Så den är ju verkligen, ni kanske sätter, hoppas jag, ett bra märke för hela sektorn.
Ja, jag hoppas ju att vi levererar bättre än sektorn.
Jo, men att ni visar riktningen då, så att säga.
Ja.
Men jag är lite nyfiken på, och det var ju det som jag tyckte var kanske mest intressant, var ju den positiva nettouthyrningen. Som är 9 miljoner, eller på att säga miljarder, så bra var det inte, men 9 miljoner. För man hade ju ändå väntat sig kanske en lite svagare marknad. Hur skulle du känneteckna marknaden nu? Hur skulle du liksom säga att den är?
Den är ganska tudelad. För det ena så har vi väldigt attraktiva platser. Så att tittar man på själva uthyrningen så är den siffran 56 miljoner. Det visar ju på att vi har en efterfrågan på våra lokaler, vilket är väldigt positivt. Å andra sidan har vi då en hel del uppsägningar och där ser väl jag att det är en del företag som nu är väldigt kostnadsmedvetna så att man minskar en del på ytan och vi tror också att det finns en viss risk för att det finns en större efterfrågan på mer flexibla avtal. Samtidigt så är det ju också en möjlighet för oss, om vi nu har väldigt bra platser så finns det ju möjlighet för oss att kapitalisera på den här omflyttningen som kanske sker lite grann på marknaden. Men i grunden positivt, men jag vill ändå flagga för att vi kanske går in i en något tuffare tid framåt.
Okej. De här 45 miljonerna i uppsägningar, är det liksom typ hela avtal eller är det så att man liksom befintliga hyresgäster minskar ytorna men fortsätter vara hyresgäster så att säga?
Alltså vi har ju en bra dialog med våra kunder och det vi i första fokus just nu, det handlar ju om att behålla kund. Så vi har ju en del omflyttningar i vårat bestånd också för att kunden ser gärna att man har oss kvar som hyresvärd. Och då försöker vi hitta bra lösningar om det är så att man vill minska sina ytor något. Men jag vill också vara tydlig med att det finns vissa kunder som fortfarande utökar sin area, så det är inte bara åt ett håll.
Ni gjorde en stor uthyrning som meddelades bara för någon dag sedan, men jag tror att den gjordes innan kvartalsskiftet till en, som det heter, en anonym internationell medieaktör. Kan du berätta någonting mer om den?
Nej, men det är en stor uthyrning i Katarinahuset, 1900 kvadratmeter. Och det är just Slussen och Hagastaden där vi har det största inflödet på kunder just nu. Sen har vi gjort en ganska stor uthyrning till Norder, bostadsutvecklaren. Och sen har vi också en kombinerad omförhandling och nyuthyrning till Nacka kommun för att bygga till också skolan Sickla Campus, vilket känns roligt.
Okej. Det finns ju en passus i ett vd-ord om Sickla Trästad som jag tänker vi ska prata om lite längre fram, lite senare i podden. Men Apropå hyresmarknaden så är det den här frågan om handeln. Det pratas mycket, skrivs mycket framförallt i Dagens Industri om att handelsaktörer säger upp sina hyresavtal på löpande band. Som jag tolkar det så är det kanske snarare en förhandlingstaktik än att de ska bli hemlösa allihop. Men ni har ju rätt mycket, ni har 20% handel i ert bestånd, så jag gissar att ni har fått några sånt där, eller?
Alltså jag kan ju börja med att kommentera hur vår handelsportfölj ser ut. För det är väldigt många som gör ett lika tecken mellan retail och kläder och skor, alltså fashion. Vi har jobbat väldigt lång tid med våra handelsplatser utifrån ett diversifierat innehåll. Så över 40% av omsättningen på själva handelsplatsen idag är livsmedel, det är apotek och det är systembolaget. Och det är endast 11% av vår omsättning som kommer från kläder och skor. Det är väldigt viktigt att man förstår det. Så att 20% av värdet är verkligen inte 20% fashion i vårt bestånd, utan det är en ganska liten andel. Men självklart, vi läser ju också tidningarna. Det är ett väldigt högt tonläge i media. Men jag föredrar ju att vi har dialogen direkt med våra kunder. Och jag kan bara säga att vi har väldigt få diskussioner kopplat till index. Och jag kan också konstatera att index har man betalat in 100% för Q1.
Okej. Och gissningsvis också, nu kanske ni kan avslöja så mycket. Men nu har väl Q2, hyrorna börjar komma in också, gissar
jag. Ja, jag ser inte någon anledning till att man inte skulle betala utifrån det kontraktet som är skrivet. Sen är det klart att när man väl hamnar i ett läge och en möjlighet att säga upp sitt avtal, så kommer vi ha en diskussion kring en ny marknadsmässig hyra. Men vi har väldigt starka platser, vi har en omsättning som ligger över förra året, och vi har också besöksantalet som ligger på samma nivå som innan pandemin. Så vi har väldigt starka platser, och det är klart att man har ett bättre förhandlingsläge än om det är åt andra hållet.
Apropå starka platser och apropå på retail, ni sålde ju en fastighet under januari för 1,9 miljarder va? Glashuset. Det är ju ungefär 10% av hela transaktionsvolymen i Q1, så att det var en ganska stor transaktion. Egentligen bara frågan, alltså, har ni lämnat nu CBD eller?
Vi har fortfarande en fastighet kvar på Drottninggatan om man tittar utifrån ett CBD-perspektiv.
Okej. Vad kan du berätta mer om den här försäljningen? För ni hade ju huset på andra sidan också förr i tiden, men det sålde ni också till Axfast för ett bra tag sedan.
Det stämmer. Givet marknadsläget är jag ju väldigt, väldigt nöjd med den här försäljningen. En CBD-fastighet avkastar ju väldigt lågt, och med tanke på att vi har haft ganska kraftiga räntehöjningar så blir ju skillnaden mellan intäkten man får och den ränta som man behöver betala utifrån den lånevolymen, så är det ju en bra affär att då lyckas sälja av en sån fastighet, och det har ju också gjort att vi har stärkt våra finanser framåt.
Okej. Över de två senaste kvartalen har ni skrivit ner värdena med cirka 3%, 2,4 i Q4 och 0,7 nu i Q1. Det är ju lite lägre än till exempel vad Vasakronan gjorde i Q4 enkom. De hade ju 4, lite drygt 4 om jag inte minns helt fel. Och nu har de ju lite mer centralt belägna, och jag tänker att det kan vara en del av förklaringen kanske utifrån det du säger just om gilderna i CBD. Men kan du utveckla lite hur ni resonerar?
Vi gjorde en större nedskrivning förra året, mer kopplat till handel och bostäder. I det här kvartalet har vi mer plockat ner kontor. Men det är väl så att tittar man historiskt så har nedskrivningarna gjorts ungefär mellan 4-6 kvartal. Så jag tror inte att vi är riktigt klara ännu. Men det finns också vissa som säger om att priserna ska ner ytterligare 10%, och det tror jag inte på.
Okej. Men någon liten nedskrivning till då, eller någon nedskrivning till?
Det återstår att se.
Okej.
Men jag kan också konstatera att de transaktionerna som har gjorts även i kvartalet, det finns några citykåkar som har sålt på kontorssidan, port 73 såldes på handelssidan, och de bekräftar ju de värdena som vi har i våra böcker idag.
Okej. Det är ju en väldigt intressant tid. Det är ju liksom, det har ju pratats om en Jekyll och Hyde-marknad. Det är liksom ekonomin. Alltså man får ju väldigt delade signaler på vad som är liksom vart ekonomin är på väg. Man kan i alla fall prata om en ekonomisk oro. Jag tycker att det är lite svårt att prata om kris fortfarande. Idag kom ju en inflationssiffra som var lite bättre än man hade väntat sig. Samtidigt så har vi ju en arbetslöshet på väg ner fortfarande. Hur liksom, utifrån ert perspektiv, hur ser ni på läget i ekonomin?
Alltså det är ju en tuff marknad som vi går in i mer. Jag tror att räntehöjningarna, de taktas ju in vart efter. Det ser vi ju bara i vår rapport, att vi har ökade räntekostnader, delvis då beroende på en ökad ränta. Och det är klart att det också kommer att slå på konsumenterna i ett längre perspektiv. Samtidigt så ser vi att resandet är fortfarande väldigt högt. Det är inte så många som ännu har blivit så väldigt drabbade. Nej. Så det handlar ju om hur snabbt vi kommer komma tillbaka så småningom till ett mer kanske normaliserat läge. Och jag tycker ändå att många har lugnat ner sig utifrån det här liksom skräckscenariot. Vad är det som kommer att hända? Och det är väldigt mycket handlar ju ekonomi om förväntningar. Så att jag tror ju att vi kommer ha en tuff höst också. Men jag tror att början av 24 så kommer det lugna ner sig än mer.
Okej. Du är lite inne på det här med finansiering och ni har ju ungefär 50% av er finansiering är obligationer, 39% som är gröna, 9% som inte är gröna, så 48 totalt. Ni har förfall på 2,6 miljarder va? Under det här året. Det är många som är ute och tar in nytt kapital och så vidare. Jag minns att jag frågade det här förra gången också. Då sa du att det inte var aktuellt. Men hur går tankarna kring alltså hur hanterar ni era förfall nu?
Alltså vi har 9 miljarder i tillgänglig likviditet som mycket väl täcker våra kommande förfall och de investeringarna som vi planerar den kommande tiden. Så att nej, vi är ju ett finansiellt stabilt bolag. Vi hade 42% i belåningsgrad vid kvartalet. Och att gå in att göra en ny emission, det är ju oftast ett väldigt, väldigt dåligt alternativ för aktieägarna. Och vårt uppdrag som ledning, det är ju att leverera en bra avkastning till våra aktieägare. Så att har man behov av att göra en ny emission för att man inte har hittat en väldigt lönsam framtida affär, då har man egentligen gjort ett ganska dåligt jobb, tycker jag.
Okej. Och det är inte så att ni, för det är många som är ute och testar marknaden också, obligationsmarknaden. Ni har inte emitterat någonting nu senaste tiden?
Nej, just nu så är det så att obligationsmarknaden är ungefär 2 gånger så dyr som bankfinansiering. Okay. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att finnas på obligationsmarknaden både i sämre och i bra tider. Framförallt vill man ju det i bra tider då. Så det är möjligt att vi gör någon mindre obligation för att det är ändå viktigt att finnas där, men att det är mindre omfattning. Men annars är det ju bankfinansiering som står till buds just nu utifrån det perspektivet.
Och då är det, gissa, gröna obligationer. Det är väl, ni har ju gått lite i bräschen för den tidigare, så att den typen av
finansiering. Ja, dels har vi ju den hållbara delen utifrån den socialt hållbara aspekten, också har vi grön finansiering till våra fastigheter. Och idag går det ju också att få grön finansiering inom bank.
Okej. Ni har ju en hel del bostäder. Ni har bostäder.
Vi har ganska lite bostäder. Ja, jag tror att det är 2-3% av våra intäkter.
Precis.
Om du menar hyresrätter, men vi utvecklar ju bostadsrätter, om det var det du tänkte på.
Precis, det är ju lite bostadsrätter jag funderar på. Du nämner ju det vid ordet. Och det är ju liksom ett segment som har drabbats rätt hårt av den ekonomiska oron. Men den verkar ju ha lite, i alla fall bottnat eller planat ut i alla fall.
Man ser lite positiva signaler nu i februari-mars, där priserna faktiskt har vänt upp något, 1-2%. Samtidigt så är vi ner ungefär 11% sedan det toppade. Men vi märker ju viss mer aktivitet på marknaden nu. Det kommer fler på våra visningar. Vi har tecknat 5 nya bindande avtal i det första kvartalet.
Och kommer ni liksom, hur ser ni på marknaden? Kommer ni att liksom ta fram nya byggrätter? Kommer ni att liksom fortsätta med bostadsutveckling? Eller kommer det ligga i träda ett tag nu? Eller?
Nej, alltså att driva detaljplaner, det är ju bland det bästa man kan göra i såna här tider, för det skapar ju väldigt mycket värde när de är klara. Mm. Det är ju nästan noll risk i att ta fram en detaljplan, skulle jag säga. Så att det är en väldigt god ekonomi. Sen att starta nya bostadsprojekt, där kommer det mer handla om hur väl vi har lyckats i de projekten på försäljningen innan vi startar ett nytt projekt.
Okej. Okay. Kan det vara tänkbart att köpa, liksom, kanske framförallt hyresrätter? Ni är ju finansiellt stabila, ni har ju bra, liksom, ni är ju en stor aktör. Kan det vara aktuellt? Det lär ju komma ut en del affärer närmaste tiden.
Vi kommer i första hand satsa på vår egen projektutveckling. Det är där vi har den bästa utväxlingen utifrån att vi skapar både nya driftnetton och att vi skapar projektvinster. Så att köpa kassaflödeskåkar endast, det ligger nog inte i våran plan just nu, med tanke på att vi också har en rating som vi vill vårda mycket väl och att vår belåning just nu då ligger på 42%. Mm. Och vårt interna mål är att ha en belåning under 45%.
Okej. Okay. Nu kom du in på ratingen som jag hade väntat på bra tillfälle att prata om. Ni fick ju besked från Moody's här nyligen att de utvärderar ratingen med negativa outlook, vilket innebär att det finns liksom en risk att den sänks. Hur påverkar det er?
Nej, men det stämmer. De har ju bekräftat våran BAA2 med en negativ outlook. Och det är ju deras bedömning. De har ju tittat då på att i det här stigande marknadsläget med räntorna går upp, och de tror på ytterligare fallande fastighetspriser på kanske 10%. Så det är klart att utifrån det perspektivet så utmanar det både våran belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Mm. Sen får vi lite grann se vad som händer framåt. Det är fortfarande så att blir vi nedgraderade, då hamnar vi på en BAA3. Då är vi fortfarande investment grade. Så vi har ju en kudde kvar, vilket gör att det är ganska lite oro för den framåt. Även om vi naturligtvis vill vårda vår rating som vi har.
Mm. Men det finns ingen risk att ni drabbas av högre finansieringskostnader bara på grund av ratingen, typ?
Nej, det skulle jag inte säga just den effekten just nu, med tanke på att obligationsmarknaden som sådan är så pass dyr. Vi kommer inte att hämta hem jättemycket pengar just där. Och banken har vi väldigt goda relationer till, och där är ju inte ratingen, alltså på det sättet värderas inte vi utifrån det perspektivet.
Mm. Bra. Jag har egentligen två frågor kvar. Det ena gäller ju då Sickla Trästad. Men jag tänkte vi börjar ändå med ni köpte ju in er i mars, eller kom ut med information om det i mars, i ett coworkingbolag som heter A-House.
A-House, ja.
Som jag förstår det, tanken att de ska växa i era fastigheter.
Ja, precis. Tillsammans kommer vi göra det. Vi är ju 50% ägare i A-House idag. Mm. De är ju ett väldigt duktigt community- och coworkingbolag som från dag ett när de startade sin verksamhet 2016 har varit lönsamma. Och det är väldigt ovanligt hos coworkingbolag, så att de är riktigt, riktigt duktiga. De har varit duktiga på att attrahera riktigt intressanta hyresgäster. Mm. Och att de nu tillsammans med oss får växa in i våra kontor, framförallt i Stockholmsområdet, där vi ska göra en intressant resa framåt tillsammans.
Okej. Okay. Ni har ju andra coworking-aktörer som hyresgäster. I alla fall har ni ju Conventum på Katarinavägen. Hur liksom blir det någon form av konkurrens med er själva, så att säga?
Alltså, jag ska säga att det A-House har varit väldigt duktiga på, det är att de är otroligt nischade. Och jag skulle säga att andra coworkingbolag är mycket mer generiska. Så att utifrån det perspektivet så tycker jag att man kompletterar varandra snarare än konkurrerar med varandra.
Okej. Jag hade faktiskt tre frågor kvar. Men vi börjar med Sickla Trästad. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, vi har ju under en period arbetat med en detaljplan i Sickla som vi har kallat centrala Sickla. Det är ju hela 90 000 kvadratmeter där det kommer vara en blandning då mellan kontor och bostäder och också levande bottenvåningar. Mm. Och nu har vi tagit ett väldigt viktigt och strategiskt inriktningsbeslut om att vi till stor del ska bygga det här i trä. Sen hur mycket trä det exakt blir, det återstår att se. Men det lirar ju väldigt väl med våra högt uppställda hållbarhetsmål som vi har. Och vi tror också att vi på det sättet kan attrahera kunder som också tycker hållbarhet är väldigt viktigt.
Mm. Okay. Men det här är liksom det är ju på in i där ni har redan jobbat väldigt mycket, så det är ett komplement till Sickla som det är idag.
Ja, så det är ju den detaljplanen som vi tidigare kommunicerat att vi driver de här 90 000 kvadratmeterna. Det är mer att inriktningen nu som var nytt, det är att vi kommer bygga då en trästad.
Okay.
Och jag tror faktiskt att det är unikt för hela Europa då att bygga en så stor andel, alltså stor volym. Det finns ju enskilda projekt idag med kontor, men att det är 90 000 kvadratmeter som vi pratar om här, så kommer det vara en stor samlad enhet, vilket är unikt.
Okej. Sen måste jag ju fråga om projektportföljen i stort. Det lyfte ju i vd-ordet att ni har ju områden, Slakthusområdet, Hagastaden som rankar väldigt högt på i fastighetsvärldens ranking av Stockholm, Slussen också. Förra gången pratade vi lite om att ni kanske behöver skjuta lite på det som skulle vara klart till 2030. Hur liksom utifrån det som har, ja, det här kvartalet som vi pratar nu, har det ändrats någonting tillbaka, eller är det fortfarande så att ni kör lite senare?
Alltså, vi har ju investeringar igång för totalt 7 miljarder, där ungefär 4,5 miljarder är återstående av de investeringarna. Så vi har redan en stor investeringsvolym igång. Mm. Så det handlar mer om när i så fall startar vi nästa projekt. Och då kommer det ju vara, om det är på den kommersiella sidan, så handlar det då att man behöver med sig en hyresgäst så att man inte startar någonting på spekulation. Eller på bostadsrättssidan så handlar det då om att vi har lyckats sälja väldigt bra i de projekten som vi redan har igång.
Bra, Annika, det är dags att runda av. Jag har en sista fråga som alla kommer få det här kvartalet som vanligt. Vad är det som håller dig vaken på nätterna i det här läget?
Inte mycket mer än en jetlag från att jag kom från USA precis. Nej, skämt åsido. Jag är otroligt nöjd över att jobba på Atrium Ljungberg i en sån här tufft läge ändå som det befinner sig på marknaden. Mm. Det är många som har betydligt jobbigare än vi på Atrium Ljungberg. Jag tror både jag och min finanschef känner att vi kan sova väldigt gott om nätterna. Vi har kontroll på finanserna. Vi har en väldigt tydlig plan framåt. Vi kommunicerade redan i höstas att vi jobbade med ett kostnadseffektiviseringsprogram. Och det är det vi ser nu i Q1, att vi har varit lyckosamma i att genomföra det.
Mm.
Så att utifrån att de budskapen vi har levererat till verksamheten, att vi har otroligt duktiga medarbetare som har genomfört de här sakerna, det gör att jag sover väldigt gott på natten.
Mm. Toppen. Och skönt att höra. Stort tack för idag.
Tack ska du ha.
Och jag hoppas att vi hörs och ses snart igen. Och tack för att ni har lyssnat.
Det här programmet görs på Beppo.